Aha, shit, det kanske är jag som är tidig. 10:31, en minut efter. Vi ska hinna med det här idag. Vi ska snabbt gå igenom lite snabbt vem jag är. Vi ska gå igenom ett litet projekt som jag driver som heter t12t.se. Och så ska vi gå igenom hur egentligen att använda internet som funktionshindrad. Och då, jag kommer mest titta på skärmläsare, men jag kommer även att dra fram andra hjälpmedel som man använder för att använda internet eller datorer generellt när man är funktionshindrad. Då kommer vi visa lite olika hjälpmedel också med lite filmer. Vi kommer att diskutera varför standarder är viktigt att följa när det gäller tillgänglighet. Och sen finns det lite andra riktlinjer i Sverige och andra länder som man kan läsa in sig på. Vi kommer att gå igenom lite HTML. Jag kommer inte visa speciellt mycket kod idag. Jag själv utvecklar det, men jag kommer inte visa speciellt mycket kod. Jag kommer göra lite tips och sådana saker som man förhöjer standard eller tillgängligheten på sin egen webbplats. Men jag kommer inte gå så mycket in på kod. Vi kommer prata lite om JavaScript och CSS. Prata lite design generellt och sen så lite andra tekniker. Om man är mer intresserad av tillgänglighet, var kan man hitta mer information om tillgänglighet? Och hur kan man komma i kontakt med funktionshindrade som använder de här verktygen? Och sen mitt i alltihopa det här så ska jag försöka svara på lite frågor också. Så det är bara räck upp handen på en gång om det är någonting som ni undrar. Så ska jag försöka svara. Det är ganska intressant att man ska ha en föreläsning om tillgänglighet. Och vad jag ser är ingen här som är funktionshindrad. Så att det är lite så här. Det brukar vara så. Men det är ett problem med utveckling. För att utvecklare har inte så stor kontakt med funktionshindrade. Så som vi kanske skulle ha. Men först en så här obligatorisk handuppräckning. Vilka av er är utvecklare? Shit, typ alla, nästan. Beställare, projektledare. Där har vi några stycken. Och något annat. Vad är ni för någonting då? Ja, cool. Och där bak. Alla ätare. Yes. Vilka tycker tillgänglighet är svårt? Inga alls. En del. Tråkigt. Det är inte tråkigt. Ska vi se här. Det skulle varit några fler där, men den fick inte plats. Vem är jag då? Jag är gränssnittsutvecklare på Kruna. Kruna är ett konsultföretag. Här i Stockholm har vi kontor. Och sen så har vi kontor i lite andra städer också. Tre kontor i Sverige och Norge, Danmark, Finland. Så det är ganska breda. Stora. 100 utvecklare eller 100 anställda här i Stockholm. Där sysslar jag med frontend, HTML, CSS och JavaScript. Och jag sysslar väldigt mycket med tillgänglighet. Både mjuk tillgänglighet som kanske hur man ska skriva texter för att det ska vara mest tillgängligt. Alltså kanske hur man ska utforma rubriker och länkar och sådana saker. Och även teknisk tillgänglighet, hur man märker upp koden. Och så sysslar jag väldigt mycket med standarder. Så att jag följer väldigt mycket olika framtagningar av standarder och sådana saker. Och jag är inte heller i behov av några hjälpmedel. Vilket kan vara lite så här varför jag tog med den punkten var för att man som utvecklare kanske går in och tittar på en webbplats och man ser att den inte är tillgänglig överhuvudtaget. Fast man, jag är ju inte i behov av den sortens tillgänglighet. Så då kan det vara väldigt svårt för utvecklare att gå in och gnälla på tillgängligheten på en webbplats. Genom att man inte är i behov av det. Men det kan man lösa genom att... ja, vi kommer till det strax. Med T12T. Då kan vi säga, varför är jag så intresserad av tillgänglighet? Och jag har hela tiden varit intresserad av standarder sedan jag började med gränssnittsutveckling. Och tillgängligheten kom kanske för 4-5 år sedan när jag träffade på Christian Heilman som jobbade på Yahoo då. Och han hade byggt upp en Easy YouTube Player som vi ska se ett litet klipp på här. Vad det är för någonting. Ska det vara ljud här också? Jag kan inte riktigt tro att det inte är någon ljud. Men. Här ska vi se.
Easy YouTube tested by a screen reader user. Zero items are entering now.
Ja, vi kan göra så här medan den buffrar. Det är alltså en... Christian Heilman hade byggt upp en Easy YouTube Player med hjälp av YouTubes API som de exponerar. Och byggt tillgängliga kontroller till den. För att om man som blind med en skärmläsare försöker gå in i den flashen som spelade YouTube när det här gjordes. Nu har de lagt på en HTML5-spelare också. Men det var helt omöjligt att söka eller spela filmer överhuvudtaget med en skärmläsare. Så då byggde han med hjälp av deras API en enkel spelare. Och här är då första gången som hon testar den här Easy YouTube Player. Ja, visst är det inte det. Vi går tillbaks. Och det jag gjorde då var alltså att översätta den här tillgängliga YouTube-spelaren till svenska. Och det gjorde jag kanske på... 2 timmar så översatte jag den till svenska. Och jag la även dit lite access keys, alltså tangentbordsnavigering så att man lätt kunde söka på eller navigera sig på sidan. Så att man kan alltså söka och få lite träffar. Öppna upp och spela. Och det här kan man göra bara med tangentbordet. På ett väldigt lätt sätt. Man kan höja, man kan sänka, man kan välja stor eller liten skärm och så. Likadant om man får en länk i ett mejl. Så kan man klistra ta den länken och... klistra in den högst uppe här på. Så att man behöver liksom inte gå och söka efter den videon igen. Utan får man en länk i ett mejl kan man kopiera in den i den här. Och så får man se filmen på ett funktionsdugligt sätt. Så att...
Det går inte att göra med sin standard YouTube-spelare. Jag tänkte att det
Jo, det finns en, vad ska man säga, nej, jag ska säga, en bookmarklet som man kan använda sig av. Så att man lägger det som ett bokmärke på i sin webbläsare. Och sen så om man får en länk till YouTube så klickar man på den bookmarkleten och då hamnar man på den här med på den sidan. Så att, men det går inte att redirecta liksom YouTube-spelare till den här. Så jag översatte den här till svenska och fick... la ut den på en e-postlista som jag prenumererar på och är ganska aktiv med. Och fick det här svaret kanske 3 veckor efteråt. Och då var jag verkligen hooked på tillgänglighet efter det. För att om jag så lätt på 2 timmar kunde öka tillgängligheten på... Alltså det var en sjuk känsla när man fick det svaret. Så att det var väldigt roligt. Så att då har jag hela tiden haft de här tankarna med att skapa tillgängliga sajter eller små hacks som kan hjälpa funktionshindrade. Och i höstas, nej, i våras så kom vi på idén att vi skulle starta upp t12t.se. Det är jag och 4-5 stycken på Kiruna som har startat upp det här. En mötesplats om tillgänglighet på svenska. Och med fokus på att man möts, utvecklare och funktionshindrade möts på något sätt. Antingen virtuellt, då genom att vi kommer att ha en blogg där funktionshindrade bloggar om... Det är tillgänglighet. Man tar första bokstaven och sen så är det 12 bokstäver och mellan det och sen så är det sista bokstaven. Det, jag vet inte riktigt, den har något sånt där namn också. Alltså att man förkortar det. Jag vet inte riktigt vad det är. Accessibility på engelska är A11Y. Så att det är sådana. Så t12t.se. Där ska vi då ha en blogg där funktionshindrade kan blogga och utvecklare kan försöka hjälpa dem. Eller tvärtom, utvecklare har en frågeställning där man vill veta hur man ska göra på bästa sätt. Och då kan funktionshindrade gå in och säga att det här funkar för mig och det här funkar för mig. Så det är så olika på olika funktionshinder hela tiden. Men bara att man möts någonstans. Vi har lite olika hacks. Alla hacks kommer att läggas upp på GitHub. Så att man kan forka den på GitHub och lägga till sina egna hacks. Och alltihopa ska liksom vara så öppet som möjligt. Vi har det här hacket gjorde jag också på några dagar. Eller någon, jag bor uppe i Mora så att jag åkte tåg så då åkte vi fram och tillbaks. Nu vet jag inte riktigt varför den säger att jag är i Mora. Det är alltså, den använder geolocation för att visa vart jag är någonstans. Och går och slår mot YR för att hämta väderdata precis där den är nu. Och så får man veta hur varmt det är. Och det här skickade jag också ut på den här e-postlistan. Och fick liksom jättebra respons. För att nu kunde de, alltså det var en blind tjej som kunde ligga i sängen och få veta hur varmt det är liksom på en gång när hon låg i sängen med sin, hon hade en iPhone då som har stöd för geolocation. Så då har hon, kunde hon bara se på en gång. Det kan ju vara svårigheter att veta hur varmt och kallt det är när man är blind också så här, om man inte har koll på det dagen innan. Det är lite svårt att se ut genom fönstret om det är 0 grader eller så. Så, allting kommer ligga på GitHub och vi kommer även ha en konferens i början av nästa år där funktionshindrade kommer och håller föreläsningar om hur de använder internet. Och deras hjälpmedel. Och efter det så har vi ett litet hackathon där utvecklare får försöka hjälpa de här funktionshindrade med små hacks. Och om ni har hört talas om Script Enabled förut så är det väldigt inspirerande på det. Det är en konferens som Kristen Heilman kör också. Så, vad finns det då för olika hjälpmedel? Vi har skärmläsare som är väl den mest det mest spridda hjälpmedlet. Och det är egentligen ett mjukvaruprogram som man installerar på en dator och man får alltså allting uppläst för sig. Det som finns på skärmen. Det verkar inte vara världens snabbaste internet här. Ja, ni förstår. Alltså det är ju ganska svårt att veta vad som finns på en webbplats som man använder skärmläsare. I alla fall, det är ju en ganska hög inlärningströskel, men när de väl liksom har lärt sig att navigera med den här skärmläsaren så går det så extremt fort. Alltså om man sitter och tittar på någon, om man har något test eller något sånt här och de använder sin skärmläsare så man hänger inte med överhuvudtaget, utan de får ju lov att lägga ner sin pitch på sin röst jättemycket för att en vanlig seende ska förstå liksom hur det fungerar. Men det är väldigt intressant att se på en person som använder skärmläsare. De vanligaste skärmläsarna är JAWS. 59% har väl den. Och det är alltså en skärmläsare för för Windows. Sen så har vi Windows Eyes. Och sen så har vi VoiceOver som är för OS X. Och för iPhone. Om ni har en iPhone så har ni VoiceOver i den. Så att om ni har en webbplats som ni ska... vill testa med tillgänglighet så kan ni sätta på VoiceOver och försöka och navigera genom den. Väldigt enkelt. Att man går in på settings och hjälpmedel. Och sen så finns det NVDA som är en open source skärmläsare för Windows. Och den är också väldigt... den växer hela tiden nu för att den är just open source och den är billig. Se.
Fråga.
Ja.
Hur fungerar de här med svenska språket?
JAWS har, då pratar man talsynteser. Alltså man kan ha olika, man kan ha kvinnliga eller manliga talsynteser. Och de flesta har liksom svenska som pratar svenska. Så att det är, VoiceOver fick det nu i Lion inbyggt i sig. Så att det finns även för svenska. Ja, det är ju olika kvalitet på dem, det är ju så. Men ett problem med det här är ju att när man har vant sig att använda en skärmläsare med en webbläsare så är det väldigt... De vill inte gärna uppgradera för att de har lärt sig alla sina så här, tangentbordskombinationer med just den webbläsaren. Så att det är ett problem för utvecklare att de sitter kvar kanske med i6 och gamla skärmläsare. Fast det finns kanske 4-5 år nyare skärmläsare. Så att det blir väldigt ett stort glapp. Och sen så om man tittar på JAWS så är den inte gratis utan den är väldigt dyr. Man får den som subventionerad från landstinget eller något sånt. Men de vill ju inte uppgradera den varje år heller. Så att det är ett problem att det är dyrt. Ja.
Kan man detektera om en skärmläsare körs i webbläsaren?
Nej. I och med att det är ett externt program som körs. Nej, nej, utan den läser bara alltså vad som finns på webbplatsen. Så att det gör den inte. Vi ska se här. Vi ska hacka lite här nu. Jag måste dra ner skärmen. Ja, men då blir det problemet om liksom uppdateringsfrekvensen är precis samma sak. Om man tänker, eller ja, det kanske inte är något problem nu för tiden. Alltså att man har samma information på den skärmläsarvänliga sidan som den vanliga sidan. Och sen så blir det problem om, låt oss säga, en seende skickar en länk till en person med skärmläsare. Så kanske det är en annan information än vad det är för den seende. Förstår du vad jag menar? Så att oftast så är det inga större problem att få informationen korrekt uppläst. Om man använder rätt element och struktur på webbplatsen. Jag ska bara dra ner den här lite, ska vi se. Kanske vi får se alltihopa. Slide. Ja, där. Nu blir de där mindre i alla fall. Men nu ser ni det alls. Jag läser. Punktskriftdisplay. Alltså det är en braille-läsare eller en braille. Har ni sett punktskrift med prickar? Det är alltså istället för att skärmen läser upp vad som står så får man det läst för sig i punktskriftdisplay. Så att man har en liten box med sig som man kopplar in i ett USB, i en USB-port och sen så läser man på det viset istället. Finns också. Och då kan man även ha skärmläsare plus punktskriftdisplay. Om det är liksom, ja, man kan ha kombinationer av det här också. Skärmförstorare, det är om man har om man ser lite grann, man har någon synskada, då kan man sätta upp en skärmförstorare som kanske höjer upp ytor utav skärmen kanske 10 gånger större än vad vi brukar se dem. Och sen så får de föra musen liksom runt hela skärmen för att läsa. Man tittar på en negativ sak som finns på väldigt många webbplatser är att man sätter autofokus på någon sorts inmatningsfält. En sökruta eller någonting sånt där. Då om man använder en skärmförstorare så hoppar den skärmförstoraren till det inmatningsfältet. Vilket kan vara väldigt jobbigt. För att då vet de inte alls vad sidan handlar om. Eller liksom vart den där det inmatningsfältet är någonstans. Så det är ingen bra idé om man gör så. Google gör så bara för att där har de bara ett sökfält egentligen. Och det är väl liksom egentligen bara den som kan vara legim och göra det överhuvudtaget. Men har man en vanlig webbplats där man har annan information så ska man inte sätta sökfältet eller fokus på sökfältet för att det kan vara väldigt jobbigt.
Det känns lite mosigt att skälet att man gör det är för att underlätta, ja, för
mig till exempel, så att jag ska slippa ta musen, klicka det upp den till pinnen och så bara surfa dit och skriva det jag vill ha och sen gå vidare.
Precis. Men
vem är man riktas mot?
Ja, precis. Det är ju så med tillgänglighet överhuvudtaget. Men då finns det andra, liksom, då kan man sätta en access key attribute på den eller något sånt där, så att man försöker att få de här vanliga användarna att förstå. Alltså, man tar minus... Det som irriterar så mycket folk, kanske... Ja. Det är en avvägning överallt. Sen så har vi skärmtangentbord där man inte kan röra sig överhuvudtaget, utan man kanske är förlamad från nacken ner. Det finns väldigt mycket olika lösningar där man styr muspekaren med tungan kanske och klickar med käken för att kunna förmedla liksom, eller navigera sig på internet överhuvudtaget. Så att ja. Mm. Jag har inte några svenska siffror och jag har inga internationella siffror i huvudet, men det har jag, så att det kan vi kolla på efteråt. Så att ja, precis. Ja. Anpassade möss och tangentbord. Det finns de som har olika kanske CP-skador som inte kan använda en vanlig mus, utan de använder typ en jättestor joystick. Och den joysticken har en väldigt... så när man rör den så rörs den väldigt lite så att den inte flyger över skärmen överallt. Och om man har väldigt små ytor som är klickbara på en webbplats, så blir det väldigt jobbigt för en sån person att kanske klicka på den där sökknappen om den är väldigt liten. Bättre med stora länkar kanske, eller stora knappar. Också så här lite... Ja. Huvudmöss. Man har en liten spegel i pannan. Och sen så har man en... vi ska se om vi kan få igång den där filmen. Den är ganska... rolig och sälja rolig. Man ser hur den fungerar.
I've always been drawing as a kid and using a pencil of course. Became my profession.
Funkar inte. Det är den här presentationsdemon-grejen som det är en liten man sätter en sak på skärmen som reflekterar den här pricken i pannan, och sen så kan man då flytta musen genom att man har en signal ifrån den till där, så kan man, så att man behöver inte ha några händer eller någonting sånt. Jag kommer att lägga ut den här presentationen, och alla de här länkar, det är länkar till olika filmer så att ni kan gå in och kolla på sen. Man har även röstigenkänningsprogram där man kan navigera sig via att man bara pratar till datorn, att gå till dn.se eller sådana saker. Klicka på länken där det står senaste nyheter. Sådana saker kommer ju också kunna, eller kommer att komma in i bilar. Om man tittar lite längre fram så kommer det säkert att... Man vill ha, kanske ha nyheterna upplästa i bilen, och då skulle man kunna sitta i bilen och säga att nu vill jag ha de senaste nyheterna upplästa. Så att det blir ju, binds ihop alltihopa det här. Just det, dyra och inte sällan äldre, för att de är väldigt svåra att uppdatera. Eller de vill inte uppdatera. Användarna vill inte uppdatera för att de har lärt sig att använda dem. Hur man hittar information på nätet. när man använder de här skärmläsarna och sådana saker, då använder de oftast rubriker. Så att har man en dålig rubrikstruktur på webbplatsen så blir det väldigt svårt att navigera sig för personer som använder skärmläsare. Så att det är väldigt viktigt att ha alltså en huvudrubrik och underrubriker till det. Så att när man kommer in på en webbplats då kan de få upp alla rubriker upplästa för sig. Och då vet de ungefär vart de ska någonstans i dokumentet och då kan de börja läsa informationen därifrån istället. Så det är väldigt viktigt att ha korrekta rubrikstrukturer i dokumentet. De kan även hitta information via länkar på webbplatsen. Om man tänker att man har en nyhetslista så vill man inte ha läs mer, läs mer, läs mer. För att då får de uppläst bara läs mer, läs mer, läs mer. Förstår ni hur jag menar då? Alltså att man ska skriva läs mer om den här nyheten. Eller läs mer om Olof Palme.
Så att man... Det är ganska klassiska förslag som man också ger ifall man vill vara sökmotorsoptimerad.
Precis. Det är väldigt mycket... De kopplas ihop väldigt mycket. Har man en sökmotorsoptimerad webbplats så är den oftast väldigt tillgänglig också. Och det är ju någonting som man kan trycka på om man... vill göra en tillgänglig webbplats, då får ni den sökmotorsoptimerad också. I HTML5 så har det kommit till någonting som heter landmärken. Vi kommer komma in på det lite senare, men man kan även, då kan de navigera sig via landmärken så att man vet vilken yta på webbplatsen som är huvudinnehållet eller vilken som är navigationen. Lite standarder och andra riktlinjer. WCAG 2.0 är den huvudstandarden vad det gäller tillgängligt innehåll på internet. Den är väl 2 år nu kanske eller sånt där. Och om man jämför WCAG 2.0 och WCAG 1.0 så är WCAG 2.0 mycket mindre... tekniskt oberoende. I WCAG 1.0 så stod det använd inte JavaScript för att skärmläsare har inte stöd för JavaScript. I WCAG 2.0 så står det att om du ska använda någon teknik så använd den tekniken tillgänglig. Så då är det mer så här, om du ska ha JavaScript så använd det tillgängligt så att det fungerar för alla. Det är väl en stor skillnad i alla fall. Vägledning för webbutveckling, det är den svenska versionen, 24 timmars vägledningen, som den hette innan. Den är i beta-fas just nu, så vill man gå in och läsa allt där och man kan gå in och kommentera på varje vägledning och sådana saker. Så att, det är väl ingenting som man kanske kan använda i skarpt läge just nu, utan... Man brukar peka på WCAG 2.0 och den bygger på WCAG 2.0. Andra standarder är ju HTML-standarder. Varför jag tog med den var för att när skärmläsare bygger upp sina program så använder de HTML-standarden som som en riktlinje. Så att... om inte vi producerar standardiserade HTML-dokument så har skärmläsare väldigt svårt att tolka det innehållet. Så att man måste använda standard HTML för att det ska bli så lätt för skärmläsare att tolka dokumentet. CSS, likadant där. HTML, lite tips och vad som kan öka tillgängligheten väldigt mycket om man har de här elementen. Först och främst, sätt ett lang-attribut på HTML-taggen, HTML-elementet. På det viset så vet skärmläsaren vilket språk den ska använda när den kommer in på det där dokumentet. Om man inte sätter det så kommer den att fallbacka på det dokument eller det som den är inställd på. Alltså låt oss säga att vi har en engelsk användare som har det inställt i sin skärmläsare och sen kommer den till en svensk sajt och den, han kanske förstår svenska. Då kommer den fortfarande att läsa upp den svenska texten på engelska och då kommer det låta jätteroligt eller tråkigt. Man ska säga. Sätt ett lang-attribut. Använd rätt rubrikstruktur på dokumentet. Skriv korrekta länkar. Använd tabeller till tabulär data. Nu när de senaste åren så ska man alltid använda CSS-baserad layout. Och många utvecklare tycker att då får man absolut inte använda tabeller överhuvudtaget. Men så är det ju inte fallet, utan man ska ju använda tabeller till tabulär data. Är det någonting som har en rubrik och en kolumnstruktur så ska man använda tabeller. Man ska inte försöka skapa det med divar eller listor eller vad som helst, utan använd de elementen som är skapade till det. När man gör formulär, använd alltid label till inmatningsfältet. Även om ni kanske börjar titta på HTML5-specifikationen som har typ placeholder-attribut på inmatningsfält. Vilket gör att det står lite, alltså det står en beskrivning vad man ska ange i fältet. Ni har säkert sett det att man har tagit bort sök. Label, alltså en rubrik på inmatningsfältet och lagt det i inmatningsfältet istället. Så det står sök. Sen så när man sätter markören där så försvinner sök och så får man skriva. Det är väldigt irriterande för att många skärmläsare har inte stöd för placeholder-attributet än. Så att då vet de inte vad de ska göra med det där inmatningsfältet. Fast för oss seende så ser man ju liksom vad man ska göra på det där. Så använd ett label-attribut och sen så kanske ni kan bortpositionera det istället. Fast då får ändå skärmläsare uppläst för sig vad man ska skriva i inmatningsfältet. Ja, precis. Det är också väldigt viktigt. Så att man använder for-attribut. Eller så wrappar man inmatningsfältet i labeln. Så då blir det automatiskt. Överuppmärk inte formulär. Det är väldigt många, eller ja, det är inte väldigt många, men många kanske lägger dem i listor eller tabeller eller sådana saker. Det räcker oftast med ett blockelement och sen så har man en label och ett inmatningsfält om man vill ha det. Så att ni behöver liksom inte dra upp stora sjok med formulärssoppa. Också en mer information om elementet. När man använder en skärmläsare så kan man oftast få mer information om elementet. Och då kan man, det är olika tangentbordskommandon, men om man då står i ett inmatningsfält som har en label, alltså en rubrik. Så då får man först och främst labels rubrik. Sen så om hela det formuläret ligger i ett fieldset och det fieldsetet har en legend. Då får man även information vad hela formuläret används för. Så att på det sättet så kan skärmläsare veta mer vad inmatningsfältet handlar om. Förstår ni det?
Hur hanterar de dolda element? Utan på sitt formulär så har man att nu visa den här feltexten.
Det beror på helt på hur man har byggt upp det hela. JavaScript har någonting som heter Live Regions nu. Man kan använda för just att uppdatera delar utav dokumentet med hjälp av JavaScript. Så då om man har kanske angett ett lösenord på ett fel sätt och man använder en Ajax-funktion för att kolla det, så då kan man använda Aria Live Regions för att förmedla det till skärmläsare. Så det fungerade också. Ja, men det är ju bara tabelldata, va? Mm. Det är nästan, jag är ganska säker på att Scope bara får användas på typ tabellrubrik eller tabellcell. Mm. Så att det är därför man använder de attributen. Så att först och främst läser den upp label, och finns det ett legend-attribut så läser den upp legend-attributet också. På det viset kan de veta vad de ska skriva för någonting i formuläret. Och captcha, det är ju det värsta som finns för skärmläsare. Så kan man lösa, alla vet vad captcha är. Ja. Kan man lösa det på något annat sätt? Antingen genom att bortpositionera ett inmatningsfält som man aktivt har lämnat tomt bara för att få liksom de här spindlarna. De skriver ju oftast in alla i alla fält. Alltså varför man använder en captcha är för att man inte vill ha spam. Och de här spamrobotarna skriver oftast i alla fält och sen så trycker på submit. Då kan man lämna ett fält tomt. Och är inte det fältet tomt så då går inte formuläret igenom. Så att det finns olika tekniker på hur man kan inte behöva använda captcha. Sen finns det andra captcha där det, så man ställer human readable questions. Hur mycket är 1 + 1, så får man skriva 2 istället. Och sådana saker. Det finns sätt att komma bort. Captcha är väldigt svårt.
Det finns ju en del som läser upp det som står i captcha-texten också.
Ja. De funkar, men det är ju väldigt svårt. Man kan ju testa själv. Det är ju jättesvårt att höra vad de säger för någonting. Det är liksom, ja. Nästa gång ni ser den, testa och se om ni kan få det läsa upp det. Sen så kan man även använda tabindex för att inte sätta olika länkar kanske 2 gånger. Låt oss säga att vi har en nyhetslista där vi har en bild som oftast är länkat, och sen så är rubriken länkad, och sen så är det kanske en läs mer länk om den här nyheten. Om man då om man använder en skärmläsare och tabbar igenom sig på den här skärmläsaren eller nyhetslistan, så kommer man först få en länk med bilden, och sen så kommer man få en länk med rubriken, och sen så kommer man få en länk med nyhet, läs mer. Och då kan man sätta tabindex 0 på kanske bilden och läs mer, och så får man bara rubriken klickbar. Så då blir det mycket lättare för användaren att förstå. Liksom. Man behöver inte ta 3 länkar som går till samma ställe. Landmärken har vi också. Det är alltså HTML5-specifikationen som har kommit med landmärken som man kan använda. Så då sätter man ett attribut som heter role på de olika. Så låt oss säga att vi har huvudinnehållet i en div. Då kan man sätta role main på den. Och då vet en skärmläsare att det är där huvudinnehållet är någonstans. Det finns även search, navigation och, ja, ni ser det själva. Så att ett sätt att öka tillgängligheten. JavaScript. 98,4 personer som använder skärmläsare har JavaScript aktiverat. När siffran har tagit ifrån en skärmläsarundersökning som görs varje år utav WebAIM. Och det här är ju Man säger ofta att sidan måste fungera utan JavaScript för att den ska vara tillgänglig. Men så är inte fallet längre. Utan de flesta av skärmläsarna använder JavaScript. Så att man måste tänka på hur man bygger upp JavaScriptet om det ska vara tillgängligt för skärmläsare också. Och då finns det ARIA, VAI-ARIA, så att man kan, om man dynamiskt uppdaterar dokumentet så kan man sätta på ARIA Live Regions som då läser upp det stället som har blivit uppdaterat. Alla de flesta JavaScript-biblioteken har implementerat om man tar en riktig plugin eller någonting som använder. Om man har jQuery och ska använda någon plugin till dem så har de oftast det implementerat. Tänk alltid progressiv förbättring ändå. För att Google har inte JavaScript aktiverat. Så vill du ha någonting indexerat på JavaScript eller på sökmotorerna så bör ju innehållet finnas där från första början och inte uppdateras efteråt. CSS. Lite tips. Lär er specificitet. Så att man vet hur man ska skriva sina CSS-er. På det viset så får man väldigt mycket lättare att underhålla alltihopa. Det har vi inte så mycket med tillgänglighet att göra kanske, men det här har ju med tillgänglighet att göra. Kan man inte specificitet så är det väldigt lätt att sätta på en important-regel på den egenskapen på i CSS:en. Important i en vanlig CSS kan fördärva tillgängligheten jättemycket om man som funktionshindrad kanske har en egen definierad CSS som man kan sätta på i vilken webbläsare som helst nu. Att även fast man går in på dn.se så vill man att det ska vara en annan kontrast på hela sidan. Bakvänd kontrast så att den ska vara svart med vit text. Då kan man ange det i sin egen definierade CSS. Att background eller body så ska background vara svart. Och alla rubriker ska vara vit. Har man då använt important i på DNs vanliga sajt så kan man inte overrida den på något sätt. Så då kan den bli helt oläsbar. I alla fall om, låt oss säga, vit bakgrund på body har det. Så då blir den helt svart. Då blir det ju svart på svart. Så att man ska inte använda important på sina egen definierade CSS-er. Låt oss säga att du har en H1 på ett i ett dokument och så sätter du som en CSS-regel H1 att den ska vara röd. Lite längre ner i samma CSS-fil så har du en deklaration som är typ body mellanslag H1. Du har den CSS-regeln, den har en högre specificitet än bara H1. Och på det viset så kommer reglerna i den CSS-regeln att slå igenom. Och då har den en högre specificitet. Och det var ju bara två element. Sen så finns det även att man kan lägga in klassnamn på det hela. Då blir det ännu en högre specificitet. Och sen så lägger man dit ett ID så får den. Ja, då är det jättehög specificitet. Så att mer att man ska ha koll på det. Formulär. Överarbeta inte era formulär. Det kan vara väldigt jobbigt för användare som kanske inte är... man säga här då. inte de som använder skärmläsare, för de kommer ju inte se de här formulären. Men personer med... jag tappade namnet. De som har... nu ska vi se. Vasken ska se det här. De som är vana att se ett formulär på ett visst sätt. De kanske har svårigheter om ni har med CSS stylat om väldigt mycket. Låt oss säga att de har tagit bort alla ramar på inmatningsfälten. Och de förstår liksom inte att de ska skriva överhuvudtaget just där. Så att det, bara man har koll lite på så att de är funktionsdugliga överhuvudtaget. Det kanske inte är någon stor issue, men det finns formulär som absolut inte fungerar. För att man inte förstår vart man ska skriva. After och before är ett sätt som man kan skapa upp element som kanske inte är jätteviktiga att det finns i dokumentet när man skapar sidan. Vi hoppar över där. Responsiv design. Om man har en responsiv design på sin webbplats, se till att man döljer elementen på rätt sätt. Om man har en webbläsare och man har ett väldigt litet fönster i den webbläsaren och en person med en skärmläsare kommer in och ska tolka det där dokumentet, då vet ju den kanske inte hur stor skärmläsaren är, eller webbläsaren är. Och har då webbutvecklaren dolt information på fel sätt med till exempel display none på massa element, så då kommer inte skärmläsaren att få den informationen. Så att det är bättre att man bortpositionerar element om man inte vill ha det i viewporten på en liten sajt. Då läses det fortfarande upp av skärmläsaren. Hängde ni med? Bra. Typ lightbox-varianter. Det är väldigt svårt. Det finns tillgängliga lightbox-varianter. När man sätter fokus på, låt oss säga att du har en länk där man ska öppna upp en lightbox. Och om man då på klick på den sätter fokus på lightboxen, då får ju skärmläsaren upp det kontextet. Och använder man då samtidigt ARIA Live-regioner så får man verkligen upp det så att det fungerar. Men nej, det är ju när man laddar sidan, alltså från start. Då kan man sätta det på nästa inmatningsfält om man har ett formulär på i lightboxen. Då får man upp det i rätt kontext. Så att det kan man göra. Du kan bortpositionera element genom position absolut och så kan du sätta left minus 999. Då försvinner hela det elementet. Men det blir fortfarande uppläst för webbläsare. Lite snabbt om design. Kontraster så att man kollar igenom redan i designfasen utav ett projekt. Vilka kontraster som så att de stämmer. Färgblindhet. 8% av män och 1% av kvinnor har någon sorts färgblindhet. Det här skrev vi bara för att det är så vi brukar säga. En skärm eller en webbplats behöver ju inte se likadan ut i varje webbläsare. Och PSD är den ultimata webbläsaren i en ADs ögon. Om man tittar på andra tekniker, Flash och Canvas, SVG och WebGL som kommer nu, så är det att Flash har ju mer och mer inbyggt stöd för skärmläsare. Om man idag går in och använder Harry Potter gjorde någon webbplats för något år sedan där de hade jobbat väldigt mycket med tillgänglighet. Problemet är väl att typ i Firefox så kommer man in, kan man inte, man kan tabba sig in i flashen fast man kommer ju aldrig ur den. Utan den, om man kommer in i flashen så tabbar man, så går man bara runt i den. Man kan inte hoppa ur den på något sätt. Då måste man ladda om hela sidan. Så att det är sådana saker som man får lov att tänka på när man väljer att använda sig av flash. Canvas, SVG och WebGL ska det stå här. SVG är väl den tekniken som har mest inbyggt stöd för tillgänglighet. Det är också den tekniken eller specifikationen som är äldst utav dem där. Och ska ni gå in och titta, börja liksom använda lite grann för det här, så SVG, där har de mest tillgänglighet. Canvas är helt otillgänglig. Det blir ju som en bild bara, en interaktiv bild som inte har något stöd överhuvudtaget för tillgänglighet eller skärmläsare. Och det är likadant med WebGL, det är ju som film på eller spel på webben. Så SVG är väl den som är mest användbar. Om man är mer intresserad, det finns hackerlistan där funktionshindrade, mest synskadade, postar frågor eller funderingar på e-postlistor som man kan följa eller svara upp på och sådana saker. Gå in och titta på t12t.se. Just nu så är det bara en WordPress-installation, men det kommer upp, komma upp inom 2 veckor ska det vara uppe. Och då kan man börja träffa funktionshindrade där. Några mer frågor? Den här ser ut så här, ska vi se. Men nu är ingen internet uttaget. Smartlist.nu /listor/listinfo/hacker. Några andra frågor? Jag finns där. Och så finns jag på Twitter. ICAAQ. Jag pratar väl mest engelska där, men det är väldigt mycket tillgänglighetsfrågor och sådana saker. Ja.
Något bra exempel på någon svensk sajt som har det väldigt bra.
Nej, alltså det har jag inte. Om man ska titta på tillgängliga sajter i Sverige så är det, så ska man nog gå på kommunala inrättningar. För de har mycket högre krav på sig när det gäller tillgänglighet än kommersiella. Ja, den är okej. Så att det är... Ja, precis. Offentliga webbplatser. De har oftast hög kvalitet. Bra. Då tackar jag för mig.